Aldrig har väl skillnaden på techvärlden och civilsamhället varit större än på Liberalernas landsmöte i helgen. Så här lät det då.
Jag lämnar över ordet till Jenny Claesson, Uppsala. Varsågod.
Vi hör det jättebra.
Ja, vad bra. För att nu funkar inte min kamera helt plötsligt.
Men med det här teknikstrudet så måste jag faktiskt säga det här gör ju hela mötet osäkert.
Jag hör vart annat. Det hoppar upp och ner. Och
det klipper oerhört mycket. Ni försvinner ur bild.
Det är bra om jag har ordet för jag hör inte någonting då.
Ja, det här beskrevs ju som ett ödesmöte. Det handlade ju om omval av partiledare efter Simona Mohamsons avtal med SD. Men det som fick väldigt mycket bevakning var just då det här omfattande teknikstrulet som gjorde att mötet tog flera timmar.
Det är väl inte roligt egentligen, men det är ju bra att påminna sig om att när man i synnerhet ska prata om resten av podden, att det finns folk som ligger i den absoluta framkanten, så är det en ganska stor del av världen som fortfarande inte riktigt kan få videokonferenser att fungera seamless.
Ja, och vi försökte ju göra då en journalistisk insats såklart att ta reda på vad var det som hade gått fel. För till en början cirkulerade det uppgifter om att det var strul i Microsoft Teams, vilket även vi skrev i vårt nyhetsbrev då. Men då hörde ju Microsoft av sig och sa att nej, det var absolut inte Microsoft Teams. Och vi vet fortfarande inte, trots att vi har ställt upprepade frågor, vad det var som gick fel.
Så vems fel var detta? Tipsa oss, techbrief@svd.se. Vem har den Sveriges sämsta videokonferenstjänst som Liberalerna använder? Du lyssnar på TechBrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
Idag ett specialavsnitt om trenden token maxing och om den håller på att förvandla oss alla till drömmande åskådare. Dessutom veckans dokusåpa om frukt, AI och kärlek.
Vi har hört om Lux maxing, Soft maxing, Gym maxing och diverse andra maxings. Mm. Begrepp som väl från början kommer från incelvärlden, tror jag. Och det handlar ju om olika sätt att optimera sitt utseende. Men vad vet du om token maxing, Björn?
Det låter ju mer sympatiskt än Lux maxing, där män slår sig själva i ansiktet med en hammare för att få ansikts...
För att benstrukturen ska bli
det är
optimal.
En del av Lux maxing. Så allting som inte är det låter ju mer sunt. Men token maxing är ju... Det kanske också är incel-orienterat i viss mån. Det kanske finns ett visst överlapp här ändå.
Ja, det är ju en ny trend som liksom sveper genom techbolagen i Silicon Valley. Och även verkar det finnas lite grann i Stockholm. Och den säger ju någonting intressant om arbetskulturen just nu, tycker jag.
Men låt oss reda ut vad token maxing är. Det här är ju ett konstigt uttryck som stavas med flera x också. Riktigt internetlingo. Vad är token maxing för den som inte har hört talas om detta?
Ja, men det är ett begrepp som myntades egentligen av New York Times tech-kolumnist Kevin Roose för några dagar sedan. Och token säger då, enkelt förklarat, byggstenarna bakom en AI-modell, kan man säga. Det är som små textbitar, i alla fall i textmodeller, som omvandlas till siffror och som gör att AI kan förstå mönster och generera svar egentligen. Och ju fler tokens en modell kan liksom hantera, desto mer kontext och information kan den bearbeta i en och samma konversation.
Jag kan nästan kalla det en slags valuta i AI. Mm. Hur du betalar för den beräkningskraften som man behöver. Men det är lite svårt att förstå precis vad som är en token och vad som inte är det.
Det syns ju inte när du använder tjänsten.
Nej, men den ligger där bakom. Sen när du ställer väldigt komplicerade frågor och skriver väldigt långa grejer så använder man många fler tokens. Ja. En mening då så här, Henning älskar sina katter, skulle som tokens delas upp i liksom Henning. Sen L, Skar, sina, katt. Det är liksom uppdelat i mini-tokens. Fast det är klart, när man använder det så tänker man inte på det. Men det är det som pågår bakom kulisserna.
Ja. Och ju mer du använder AI, desto fler tokens går som sagt åt. Och ju fler tokens som används, desto dyrare blir det alltså. Eftersom just varje token kräver liksom beräkning och beräkning kostar datorkraft. Och att token maxa innebär ju då att du maxar din AI-användning och antalet tokens.
Mm. Ja, men tidigare har det väl i princip funnits ett max tak för antalet tokens som går att använda. Detta tycker jag att jag springer in med Claude hela tiden. Den är alltid så här, nu får du komma tillbaka klockan 2 på morgonen för då får du tillbaka. Liksom,
det är för att du är för snål och inte betalar för någon dyr premiumplan.
Jo, jag har en premiumplan och jag har även extra, men jag tokenmaxar för mycket så att alla mina grejer tar slut. Men det har ju också funnits liksom en naturlig cap i att man sitter ju inte och håller på med det här så mycket. Det är kanske de flesta som använder den här podden, man sitter ju inte dag och natt och håller på och använder AI-tokens heller, utan det finns ju man sover, man äter, lagar middag, man gör många andra saker än att använda AI-tokens helt enkelt, för det har ju naturligt begränsat sig.
Och många har nog stött på precis det du beskriver, att man kanske använder ChatGPT och sen helt plötsligt så kan du inte generera fler svar utan du måste vänta då, och det är ju för att du har nått max antal tokens för din användarplan oftast. Men det här har ju också förändrats.
Ja, det som är det maxande i token maxing i det här fallet är väl att du kan använda tokens och du kan utföra AI-uppgifter när du inte ens sitter vid datorn. Du sätter igång någonting, du sätter igång en AI-agent och så säger du, nu går jag och lägger mig. Men det gör inte du, Claude, utan du stannar uppe och du bygger mig den här tjänsten medan jag sover. En AI-agent är alltså ett AI-system som jobbar lite mer autonomt. Så man sätter igång, ger den en uppgift och så sköter den sig själv utan att man själv behöver sitta och skriva varje enskild instruktion. Och det är klart att då går ju tokenmängden upp om du i princip 24 timmar om dygnet har en massa AI-agenter igång och rullar. Det säger sig självt. Det går åt väldigt mycket beräkningskraft.
Ja, och det här har ju då lett till en slags dyr tävling mellan anställda på techbolag. Det finns ju då historier som rapporterats senaste veckan om programmerare på bolag som Anthropic och OpenAI som använt tokens för liksom hundratusentals dollar på någon månad. Det är hög status att använda så många som möjligt. Att man har gått från att det har varit väldigt svårt att använda miljard tokens till att det nu är möjligt, för du kan sätta upp typ 10 olika AI-agenter som bara kör på.
Ja, det märkliga är väl inte bara att det är möjligt utan att det är uppmuntrat. Att det är hög status på något vis att man ska göra någonting som är jättedyrt. Jag tror att de flesta människorna på vanliga arbetsplatser har inte en chef som säger, jag tycker du gjorde ett jättebra jobb men du kunde gjort det lite dyrare. Men det är ungefär det som händer här.
Ja, men vi ska gå in lite mer på varför man token maxar. För det finns en anledning som kan se rimlig ut vid första anblick, men frågan är om den är det. Vi ska prata mer om det efter den här pausen.
Ja, men du utlovade en förklaring till att den här märkliga token maxing tävlingen som tech-anställda håller på med. Finns det något rimligt i detta?
Ja, men en viktig anledning till den här trenden, det är ju då att många techbolag har infört ett nytt slags mått för de anställdas produktivitet. Och det är ju då hur många tokens du använder. På OpenAI och Meta ska det till och med finnas interna topplistor över anställdas tokenanvändning, så att man helt enkelt har koll på hur många tokens använder alla. Och så har man liksom en score över det, och att det är något, man vill ligga i topp där.
Mm. Det är en märklig grej på något vis när mängden processorkraft man använder i princip, vilket är ju det, om man ska förenkla lite, det är ju det det är på något vis, att det skulle vara ett tecken på att man gör någonting som är väldigt svårt på den då, eller användbart och även då önskvärt. Att ju mer du använder desto bättre är det. Det är klart, det ligger ju någonting i det. Antar att i en sån här bryggfas så försöker man bara få folk att använder du inga tokens, då har du inte använt AI-potentialen tillräckligt mycket. Det är väl det man kommer åt. Men det är klart att det finns ju, skulle man mäta journalistik i mängden bokstäver som du skrev ner, det är ju inte ett jättebra sätt att mäta vad som är god journalistik nödvändigtvis.
Nej, eller hur produktiv någon är.
Nej, det kan, man kan skriva hela dagen och det blir bara skräp ändå. Ja. Det har man provat. Det är inte nödvändigtvis en bra sak heller.
Nej, men det som det egentligen bara visar, det är ju hur mycket AI använder du, och det premieras. Och det kan man ju på ett sätt förstå. Man kan ju poängtera att det här kanske bara är en galen liksom Silicon Valley-grej som man gör bland utvecklare, vilket man så här, det går ju att förstå det eftersom att de ligger längst fram i utvecklingen. Mm. Det är många stora AI-lab som det här verkar pågå hos, och det är företag som är otroligt AI first. Så ja, det är klart att man fattar att det är väldigt viktigt att visa att du kan och använder AI jättemycket. Men det är lite intressant också, för det verkar också finnas hos vissa i Stockholm. I den här New York Times-artikeln så är det faktiskt en svensk utvecklare som har intervjuats och som säger att han spenderar troligtvis mer än sin lön, hela sin lön, på Claude. och att hans arbetsgivare då betalar för hans tokens, vilket är Ericsson.
Alltså Ericssons kostnad för den här anställda är mer än dubbelt så hög nu än vad den var innan. Och då är frågan om produktivitet, är då Max Linder i det här fallet, är han då dubbelt så produktiv? Är det som att ha två anställda som kör, eller är det som att ha tre eller fyra anställda till och med för att du betalar dubbelt så mycket? Då är det en ganska bra deal, förutsatt att dels allt det som görs behöver göras. Mm. Och det är väl det vi ska komma till lite senare. Man kan fundera på vad alla de här tokens går åt till. Men det är klart att om du ska ta dig an ett gigantiskt problem, göra någon ny stor techplattform, i vanliga fall så får man ett sådana estimat i månader. Det här kommer ta 9-12 månader att bygga detta. Och det är klart att kan du göra det på 2 månader istället, så kan ju många uppleva att ja, men det där är till och med värt en premie. Det är värt att betala lite mer för att slippa vänta i 7 månader. Mm. Även om kostnaden hade varit billigare. Men det är ju en ganska raffinerat sätt att titta på det. Skulle man bara kolla på mängden token som går åt, det är ganska lätt. Vi skulle ju kunna använda många, många tusen tokens under det här samtalet hittills genom att bara sätta igång massa saker. Jag vet inte om det skulle gjort oss mer produktiva nödvändigtvis.
Nej, men jag tycker också att det här är, jag tycker det bara är ett ytterligare ett tecken på en ännu bredare trend som man ser än liksom token maxing. Och det är ju det här samtalet kring användning av AI och hur viktigt det är för dels din produktivitet, men också hur du liksom framstår, hur attraktiv du är i din yrkesroll.
Mm.
Jag tycker man ser liksom att det finns en konstig, en så här weird flex i både när man pratar med människor, men också mycket i sociala medier, alltså mycket på LinkedIn kanske framförallt.
Alltid. Att det, alltid LinkedIn.
Jag menar att man gärna skriver om att man kan inte sluta arbeta, att AI har liksom inneburit att man inte kan slita sig från sitt jobb. Jag vet att vissa tech-entreprenörer har skrivit om det här. Till exempel Fredrik Hjelm skrev ett uppmärksammat inlägg där det också blev en stor debatt om det här idealet. Mm. Att vissa då tyckte att, amen, vadå, du lite glorifierar någon slags arbetsnarkomani, medan andra bara tyckte att nej, men det här visar på vad du verkligen kan göra med AI.
Mm. I alla sådana här brytpunkter uppstår ju den här typen av situation. Man leker ganska mycket. Frågan är hur mycket faktiskt produktivt arbete det är. Det finns ju ett meme som går runt på internet som är väldigt talande, där en person säger I can't wait to show you what I've vibe coded, och sen nästa person säger let me guess, a dashboard. För det är alltid det. För det är, sådana, det är den typen av saker. Visst, det är väl trevligt, men det hade inte behövts göras nödvändigtvis. Det är väldigt många projekt som är i den grejen. Nu kan jag göra det här själv. Det betyder inte att jag i vanliga fall hade gjort det. Det vill säga, det är inte ett effektivare sätt att göra mitt vanliga arbete. Det är grejer som jag annars inte hade gjort.
Mm.
Därmed inte sagt att det är dåligt, men det hade inte behövt hända överhuvudtaget. Och då är det så här, är det en ökad produktivitet för att du gör fler grejer? Eller är det ökad produktivitet, du gör det du ändå skulle gjort snabbare och kanske till och med billigare förhoppningsvis?
Ja, och gör du bra grejer? Det är också en fråga.
Den variabeln är ju helt borta.
Ja, men det känns som att det här sättet att se produktivitet eller mäta det på är ju ändå nytt. Och det har man ju märkt överlag om man tittar på studier som har kommit gällande AI-produktivitet och jätteuppmärksammad som kom förra året kring AI-slopp.
Mm.
Alltså att man bara genererade en massa AI-skräp som man själv och ens kollegor ändå behövde lägga massa tid på att städa upp, så att det faktiskt inte blev mer produktivt i slutändan ändå. Man har ju inte riktigt hittat ett tydligt mått.
Ja, och det här är väl ett sökande efter det. Mm. För det är klart att skriver jag ett dokument med AI, vilket nu många gör, en PDF, och den är liksom över 10 sidor. En AI-native person som är van att använda AI-tjänster, det första de gör är ju summera det här dokumentet.
Ja.
Så då har vi liksom ett AI-system som summerar ett långt dokument som är AI-genererat från början. Och det här kan man ju fundera, här går det åt väldigt mycket tokens och man kan känna att man är så supereffektiv, för att allt det här är ju lite av ett låtsasarbete. Mm. Jag hade kunnat ha ringt kanske och bara berättat det här och det tagit mindre än 10 minuter, men istället så blir det känns effektivt, det känns som att jag sparar en massa tid. Men det är någonting som går förlorat. Inte minst då kvalitet, men också kanske ett ifrågasättande av så här, vi kanske inte ens hade börjat göra det här.
Ja. Men det blir ganska snabbt lite så här filosofiska rummet över det här. Det blir nästan en så här existentiell fråga. Och det känns ju som att det också det här kommer ur en slags lite lätt hysterisk FOMO, att ingen vill ju framstå som att de inte hänger med, eller att man inte lägger mycket tid på att optimera sig själv och sitt arbete med hjälp av AI. Så att det viktiga är inte längre hur du använder AI, bara att du använder det jättemycket.
Mm. Det här känner man igen från liksom gamla grejer. Det är inte viktigt att vara lönsam. Det viktiga är bara att växa. Och hur gick det tidigare, den här typen av grej? Men det är klart att i den positioneringen och även kanske känslan för sig själv, att jag vill känna att jag hänger med, jag vill känna att jag är med i den här matchen, då blir den här token maxingen blir på något vis ett av få sätt man kan mäta hur med i matchen är jag. Alla kanske egentligen fattar att det här är ett ganska trubbigt sätt att göra det här, men det är ändå en intressant grej att man försöker rättfärdiga för sig själv och då inför andra, kolla vad mycket vi gör, vi hinner mycket mer än vad ni hinner, och att det blir liksom ett race i sig själv, det är ju någonting lite osunt, men det har ju några väldigt, väldigt tydliga vinnare uppenbart av vem som tycker det här är bra, även om kanske de interna företagen inte nödvändigtvis står och vinner allt för mycket av att ens anställa tokenmaxar.
Ja, men både Anthropic och OpenAI och Google, alltså alla ser ju att intäkterna väldigt tydligt går upp och har gjort det på kort tid sedan de här verktygen, framförallt då för kodning, har blivit väldigt mycket bättre väldigt snabbt. Men jag tänker också att forskning visar ju att om du jobbar liksom för mycket så att säga, så blir ju ofta inte, då blir ju inte din produktivitet och kvaliteten på ditt arbete bättre. Men om det då inte är du som gör det här, utan det är bara dina AI-agenter, då, alltså det är ju ändå, själva mätningen av hur många tokens du gör säger ju inte så mycket, men vi vet ju heller inte, det kanske är så att folk är mycket mer effektiva eller att man gör mycket bättre arbete, men hur vet man det på skala? Det går ju inte heller att säga.
Det är väl i och för sig inte annorlunda än att vara en chef för många saker. Nu pratar man ju mycket om att man orkestrerar. Att man tänker på att man styr liksom en orkester full av olika AI-agenter som agerar och dina vägnar. Det är ju lite så som det är att vara chef på ett företag. Det kanske inte är du som gör det. Dina anställda gör det. Men du gör det inte personligen. Men du är där och orkestrerar dem. Nu är det bara att orkestrera en massa AI-agenter istället. Det har ju också varit, och det tror jag alla som både har varit chef och framförallt de som har haft en chef har funderat på, hur effektiv och produktiv är min chef egentligen? Ja. Behövs den här personen överhuvudtaget? Vad är det här arbetet? Nu är ju alla chefer över sina egna AI-agenter. Jag tror att det kanske kan vara en humbling experience för de som inte har varit med om det här tidigare och visat att det där är kanske inte så lätt, och framförallt inte så lätt att få ut då den här produktiviteten som man kanske vill ha, både för sig själv och för sitt företag, som det kanske låter när man först hade tänkt att man skulle göra det.
Och jag kan också förstå den här token anxiety, den här lite ångesten som verkar finnas, givet att ändå hur pass mycket kodning har och programmera jobb har förändrats trots allt av de här verktygen. Så att det är klart att ingen, om det blir så att det inte kommer skrivas mänsklig kod, ja men då vill man ju inte vara den som inte använder några tokens. Det kan man ju förstå. Men jag vet inte om det här är något nytt, liksom vettigt sätt att mäta produktivitet. Nej, det verkar ju framförallt vara ännu tecken på hur techvärlden blivit besatta av det här löftet om AIs produktivitetsökning.
Techbrief presenterar veckans.
Vi har kommit fram till veckans docusåpa. Inte en kategori som vi gör jätteofta, även om du och jag har pratat lite real short och sånt här. Men här har vi observerat en helt ny kategori av docusåpa. Det här är liksom inte Love is Blind eller sånt där, utan det här är på en helt annan nivå. Vi pratar om den nya AI-genererade tecknade serien Fruit Love Island.
Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapunzel, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Water Melina's man. You really gonna dance with her right in front of me? Oh, relax. It's a party.
Får nog förklara vad det är vi ser i de här klippen som vi lyssnar på.
Ja, det här är då en tecknad AI-version av Love Island. Då den här ursprungliga dokusåpan som gjort. Fast alla deltagare är frukter av olika...
Water Melina.
Water Melina, exempel. Och en av huvudkaraktärerna, Water Melina. Och det här är då precis där AI-genererat och det är liksom baserat sig på den här ursprungsdokusåpan. Men allting då är tecknat och allting är frukt, vilket är helt surrealistiskt.
Det känns på ett sätt lite mer etiskt då än om man tänker de riktiga.
Nej, klämmer, det känns, lite som, känns också lite som en feberdröm efter att kolla på några av de här. Att det här är fel och konstigt på många nivåer. Men det här har blivit väldigt populärt. Det här är ett konto som har 3,3 miljoner följare nu när vi spelar in det här. Och en rolig grej är att man kan skicka in nya förslag på vad man vill ska hända. Det kan man inte göra i vanliga dokusåpor. Där kan man ju bara titta på vad det är som händer. Men i det här fallet finns det ett formulär man kan formulera in. Jag tycker Warmlina ska liksom vara otrogen mot Mr. Apple. Och då kan det komma med i storylinen. Så det här är egentligen en väldigt kollaborativ process på något vis. Vilket är ju lite spännande.
Är det här någonting som du har gjort? Har du skickat in några önskemål?
Nej, jag tycker mest att det här var ett fascinerande fenomen. Dels att dokusåpor, det här är ju så, ett sånt ett ganska tacksamt AI-format i att de funkar ju alltid likadant.
Ja, alltså dramatiken och själva logiken bakom dokusåpor är ju väldigt...
Om man vet, liksom, när man har sett ett Love is Blind så har man ju sett alla, och om man har sett ett Love Island så bara, oh, undrar vad som kommer hända. Kommer någon göra någonting dumt? Kanske. Så det är väldigt tacksamt att AI genererar på det sättet. Och det är klart att det här är ju på gränsen mellan vad liksom AI-slopp är. Men jag tycker ändå att det här passerar över in fenomenkategorin på ett ganska kul sätt. Dels att man får upp frekvensen. Du kan titta på det varje dag. Det är ju korta grejer, men du kan kolla på det varje dag. Så det är helt AI-skapat. Men också vilka udda grejer folk kan tänka sig att titta på när det väl tar lite fart. Fruit Love Island. Om jag hade jobbat på TV4 så hade jag inte greenlightat den här produktionen om du hade kommit och pitchat den. Men jag hade haft fel kanske. Ja, men i denna token-maxande tid kan det vara läge att fundera på vad alla de här tokens då faktiskt används till, som vi pratade lite om tidigare. Mer specifikt, vad gör man som människa när AI gör så mycket åt dig? Både privat kanske och även på jobbet.
Ja, men som vi snackade om här i förra segmentet så är det ju väldigt mycket fokus då på effektivitet, inte hamna efter, men kanske inte så mycket på eftertanke och reflektion.
Nej, och här vill jag lansera spaningen att AI håller på att göra vissa personer till NPCs.
Det här är ju då non-player characters. Jag vet inte om ni minns att det för några år sedan väl var väldigt mycket snack på TikTok och andra sociala medier om det här var liksom en trend, att du skulle agera som en non-player character i ett spel.
Det är alltså en slags utfyllnadsperson som inte, de vill inget, de gör
nej,
inget.
De bara existerar.
De bara är i
bakgrunden. De har inte main character energy.
Nej, exakt. Och de är oftast inte... Ja, precis, man är en utfyllnad. Ja. Man fyller en funktion åt någon annan, men man är inget... det är heller ingen människa som sitter och spelar.
Och du agerar inte självständigt egentligen, utan bara på autopilot.
Nej, precis. Så här, jag tror att man håller på... Vissa personer blir lite som en NPC i sitt eget liv. Och i den här jakten på effektivitet så börjar man liksom outsourca sitt liv till AI till den grad att man nästan glömmer bort vad det går ut på att leva, tycker jag.
Nu är vi verkligen i filosofiska rummet. Mm. Men okej, men har du något exempel från dig själv eller från någon annan?
Jag hoppas inte att jag har blivit en NPC än, men det kanske bara är en tidsfråga. Kanske för att jag använder för få tokens, det kan vara det. Jag hittade en kille som jag tyckte var ett bra exempel på detta som heter Nikhil Viswanathan, viss reservation för uttalet. Och han har byggt ett system som man kallar för Claw Flows.
Jag antar att det har att göra med Open Claw, alltså det här AI-systemet som man då kan ha på sin egen dator och som blev så uppmärksammat för någon månad sedan.
Precis, han har byggt ett slags instruktionssätt kan man säga. Färdigt liksom skrivna instruktioner som man kan ge till sin AI-agent som är som en genväg som man behöver komma på precis. Vad ska jag instruera min AI-agent att göra för mig? Utan den har en massa förslag kring vad sägs om det här, alla de här olika grejerna. Och det är väl i sig inte en dålig grej. Det roliga är väl snarare när man tittar då på hans egna schema. Vad gör AI-bottarna för honom? Mm. Och det tycker jag såg helt bananas ut. Jag ska ta lite exempel på vad det är han gör då hela tiden. Mm. Den här listan är ju lång. Det är ju säkert, och det är ju inte ens hela listan.
Jag tittar
listan.
På den här nu. Den är alltså uppdelad i olika kategorier också.
Precis, det är som life coach, health and tracking, communication, daily routines. Och alla de här sakerna då representerar kategorier av då automatiserade händelser som händer regelbundet. Exempelvis då så har han Life Coach Weekly Review. Det händer varje söndag klockan 12. Då går man igenom Weekly Wins and Planning. Då ska man dokumentera detta. Sen har han då, på tal om dashboard, Sync Nutrition. Var tredje timme händer detta, dygnet runt, mellan MyFitnessPal till en dashboard.
Och MyFitnessPal är alltså en...
Ja, men matloggningsapp där man lägger in vad man äter. Sen har han massa olika då, så här activate night mode, dim lights, han stänger av lamporna, meditation ska man då göra enligt den här grejen. Och sen har du då en rolig communication, mom check-in, hourly mellan 7 a.m. och 11 p.m. proactive check-ins. Vad den här mannen tycks ha gjort här är ju att ha outsourcat helt normala grejer som du skulle gjort i vanliga fall. Det vill säga, jag kanske ska hålla koll på vad jag äter, jag kanske ska gå till gymmet, jag kanske ska ringa min mamma. Men nej, det räcker inte. Utan han måste ha ett AI-system som berättar för dig, ring nu din mamma proaktivt. För jag vet, det
min favorit här är ju under då dagliga rutiner. Send morning laughs club comedy clip.
Ja, klockan 8 varje morgon så får man ett klipp skickat till sig för att man ska skratta lite. Inte för att du vill det, utan för att då har AI-botten bestämt. Nu ska du skratta lite. Mm. Är inte det här lite NPC-beteende?
Jo, jag skulle gissa att man argumenterar för att du outsourcar en massa små beslut så att du kan tänka på de riktigt stora besluten.
Precis.
Kan jag tänka mig en classic tech bro argumentering.
Ja, alltså då undrar man ju var de här stora tankarna faktiskt tar vägen och vad är det här schemat det är. För det skulle ju kunna vara så. Det är klart att om man kollar i en vanlig hemmiljö, det här är ju ingenting som man kan token maxa sig ur. Men det är klart att om man inte hade behövt plocka in och ut ur diskmaskinen, så klart man hade sparat x antal minuter varje dag. Mm. Hade man genuint satt sig ner då och sagt, men låt mig läsa Marcus Aurelius här under den här tiden som jag inte plockade ur diskmaskinen. Nej, men det hade du ju inte. Det är ju det du tänker att du skulle gjort, det skulle vara trevligt för nu ska jag frigöra all den här tiden. Men i verkligheten så är det inte det du gör.
Nej, det här beror väl också lite på hur pass mycket av en rutinmänniska man är. Jag får ju till exempel skräck av att se ett sånt här schema eftersom att jag... Men det är klart, alla har väl vissa rutiner och det här även jag. Men att ha en sån här inboxad vardag, nej, jag vet inte. Det hade inte varit någonting för mig.
Det blir ju att outsourca ditt privatliv till någon annan. Mm. Indirekt är det ju såklart du som har sagt vilka saker det ska vara. Men att bara leva enligt vad någon annan berättar för, det låter ju närmast militäriskt. Kanske inte som ett privatliv som jag skulle vilja ha heller för den delen. Men man kan ju förstå kanske att på jobbet är det en lite annan sak. Och även här finns det ju då folk som är... Även då utanför ren kodning som har gått ganska djupt in i den här idén av hur mycket man ska använda det. Jag kan lyssna på det här.
I'm going to start a series. It's called Claude Runs My Life because it literally does. Before Claude, every morning I would check all of these different systems to see what I'm going to be doing that day, how the metrics looked, who sent me a Slack. But now Claude does all that work for me and sends it as the daily brief and I'm going to show you exactly how to do it.
Så att hon samlar alltså olika tjänster i någon slags brief där hon får då koll på, hon får en översikt över så här vilka mejl hon har fått, vad hon har fått för slackmeddelanden, vad hon ska göra.
Ja, och det här ska du förbereda inför det här mötet och den här personen sa det här i ett mejl till dig. What are we doing here? Jag mejlar dig, men du läser inte det, utan du har ett AI-system som summerar att jag har mejlat dig och berättar för dig att du ska gå på ett möte med mig senare, och då berättar AI-systemet för dig, vi har liksom infört en mellanhand här.
Jag frågar ni hur mycket det här, om jag bara pratar utifrån mig själv, så frågan är ju vad får du egentligen ut av det här utöver att det känns som det känns bra att ha samlat allt det här på ett och samma ställe.
Ja, och vad har man för jobb? Ja. Om du går på möte med mig och inte har en aning om vad mötet är, då kanske vi inte hade behövt ha det från början. Måste vi ha en AI-bot som berättar det, så kan man ju fundera på vad är det här för ens för arbete du utför, om det är så enkelt att utföra det att en första generationens AI-bot kan göra det åt det, kan man ju verkligen fundera på vad är ens det här för jobb?
Men jag tycker ändå att det kan vara skönt att med hjälp av AI då liksom sortera och strukturera bland dina mejl, men det är ju också för att man ska ju vara ärlig, även om jag försöker läsa alla mina mejl, man hinner inte och det finns inte riktigt möjlighet, och det är också olika kvalitet på mejl ju.
Visst.
Så det är klart att det är ju skönt att se så här, här är de viktigaste mejlen som har kommit. Men jag skulle ju också vara lite paranoid att jag hade missat någonting.
Mm. Jag har inte vågat släppa lösen på min mail. Och ett skäl till det, varför jag inte släpper in den i mailbox, fast jag använder det till många andra saker, är att Jag tänker att det som jag kan bidra med i många fall, om jag automatiserar bort det, då vet jag inte riktigt vad jag har att komma med heller.
Nej.
Jag tänker att det man vill få ut när man skriver till någon är ju, men vad är ditt perspektiv? Vad kan du om den här? Vad säger din erfarenhet? Vad är ditt perspektiv? Precis i vårt fall, vi bollar en text. Vad tycker du? Har du läst någonting annat? Det är din seniora erfarenhet av den situationen som leder dig till att säga, jag tycker vi ska ändra de här tre grejerna.
Ja, okay. Men om jag redaktörar din text, om jag hade outsourcat det, och det, jag menar, det är klart att man till, i viss mån kan ju bolla till exempel då text med en AI-tjänst. Det gör väl jättemånga.
Visst.
Det gör ju även vi då och då. Men att ersätta liksom den mänskliga inputen där.
Jag tänker, det är ju det jobbet är. I det här fallet. Det är ju det jag vill få ut. Och att det är ju en sak att här, sortera mina bildfiler på datorn. Okay, men det är väl inte säkert, det kan ju vem som helst göra så att säga. Det är väl bra att det automatiseras.
Men det finns ju ingenting unikt i. Du kommer ju få ungefär samma typ. Du kan ju se vilken typ av feedback du kommer få från en AI-tjänst. Det finns ju trots allt en automatisering där. Och man kan se ungefär vad det kommer landa i. För att texten kommer ju successivt att förflyttas och bli mer och mer generisk.
Ja. Och jag tror att det finns en risk här att både kunskap, erfarenhet, perspektiv, egna tankar, att det nästan värderas ner. För det blir sett som ett ineffektivt sätt att göra någonting. Fast man borde kanske egentligen se på det på precis tvärtom då. Angående vad du var inne på tidigare. Jag har automatiserat mitt liv så jag har så mycket tid kvar. Gud vad bra! Använd då den tiden till det som verkligen du kan göra som inte är någonting annat. Men även de bitarna tycker jag, det finns ett litet... Det finns ett begynnande kunskapsförakt, tror jag, som säger mer att det är inte användbart att tänka efter och vara långsam och fundera på om någonting är rätt. Det är ett ineffektivt sätt snarare än att det faktiskt är någonting positivt.
Mm. Okej, men kommer du, jag gissar att du då inte kommer att strukturera ditt liv utefter den här modellen som vi har pratat om nu.
Nej, jag tänkte inte att AI-systemet behöver påminna mig att ringa min mamma. Men jag skulle nästan uppmana dessutom då, var inte en NPC i ditt eget liv. Läs inte bara sammanfattningar och saker och ting. Lyssna på en podd på NX speed. You know who you are. Läs en riktig bok. Läs hela boken. Inte bara sammanfattningen och vad den handlar om. Och nöj dig inte med de här AI-genererade grejerna som alla andra har också. För att snart så har man då ingenting kvar att komma med om du inte har det perspektivet, tror jag. Och då blir du liksom en NPC själv för att det är Claudes värld istället. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Daniel Sävström och vår kollega på redaktionen heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Liberalerna, Aftonbladet och kontorna AI Cinema 021 och Lead with Zoe på TikTok. Vi är tillbaka på måndag igen och då handlar det om techvärldens klädkoder.